Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det första jag skulle göra är jag skulle säga sluta göra YouTube.
Okej, okay, vi bryter.
Skulle jag in och göra provspelning för Dune och så får jag ett sms och bara ah, vi har bytt kön på,
nej,
på rollen.
Så jag kan också byta kön. Vi ses, jag har också bytt kön. Jalla, vi kör. Du var sjuk, du också. Sverige, det är säsong 4 utav Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Med mig, Anis Dondemina och min persiska vapendragare. Badre! Vill du förklara den här?
Jag var på Swedish House Mafia back in the days. När de sålde ut Friends Arena. Och de hade den här duken. Sen dess, brorsan, jag också. Jag blev ett med duken.
Du är ett med duken. Ja, bara en duk.
Så varje dag jag tänker när du presenterar mig sådär. Att jag står på Friends Arena inför 30 000.
Ja, med deras låt One. För det var den du var efter mig.
Exakt. Men det fattar man väl, eller?
Nej, men för de som inte fattar.
Ah, okay. För våra internationella lyssnare.
Please.
Den heter One.
Please Obama.
Only one and one and only.
Men, Berre, hur mår du?
Jag mår bra själv.
Det är bra faktiskt. Det är bra. Jag har varit på pressdag med Idol.
Du ser jävligt fly.
Ja, men det är väl alltså. Sminka ansiktet och fixat hår. Jag är ju tonåring egentligen, men de lägger såna sköna spackel där till sminket. Det är skitbra.
Är det sant? Ja. De borde lägga så det får lite längre så här locka.
Ja, faktiskt. Jag ska hämta Berus nya Schwarzkopf-kollektion. Men! Vi ska tåga vidare på den här säsongen. Och vilken säsong det har varit.
Alltså jag undrar en sak. Vi är ändå ute i galaxen.
Ja.
Och svävar just nu. Ja. Med alla våra nivåer och gäster. Ja. Var ska vi hamna någonstans?
I
kan vi ens hitta
centrum.
Tillbaka hem?
Nej,
i första centrum. Det,
vi måste göra lite soloavsnitt snart.
Ja, det är
och bara snacka skit. Det var, och låta vår eminente producent Jonte ta fram roliga artiklar och prata om Kim Jong-un och så. Men det kommer vi göra längre fram. För idag, mina damer och herrar, har vi återigen en gäst utav tyngre kaliber. Om jag får säga det själv. Han är en skådespelare. Första gången jag såg honom var i den högaktuella serien Snabba Cash som är tillbaka med säsong 2. Och han var väl ansiktet av säsong 1 och dyker upp i säsong 2 också. Det ska vi prata lite om. Och vi är ju fans av skådisar i den här showen.
Vi är fans av bra skådisar.
Bra skådisar ska tilläggas. Det är därför Berre här. Berre är en otrolig skådespelare. Vi fick lära oss i varje avsnittet. Mina damer och herrar, här kommer han. Uppsalas egna Alexander Abdallah!
Jag vet inte om du inte själva mamma längre.
Magdalena sitter där och skitar.
Varför stämmer man för Alexander i det här? Vi lär oss den hårda vägen.
Välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är bra.
Det är allt. Det som är på alla släpper just nu är ju Snabba Cash.
Mm.
Du var ju ansiktet ut för säsong 1. Och det var nog inte en tjej som inte var kär i dig efter säsong 1. Jag var i relationet. Och jag såg,
och du vände kär.
Jag såg min tjej himla med mina ögon. Jag bara,
exakt. Du märkte 3 på natten. Någon nu sitter i vardagsrummet med tvn på. Det var jag. Hon bara, Ingel, belägg dig.
Och kolla på sexscenen. Det var den där. Repeat.
Men det som hände var att du dog ju i slutet på säsong 1. Spoiler. Men det var de som inte har sett det vid den dagen.
Alla killar i relation, de bara skitsynt. Jalla, nu går vi vidare. Det blir inget mer.
Och jag bara, nej, han dog i verkligheten. Och så när säsong 2 då finns det en ny kille som frontar. Det är väl Ravy och Zaki egentligen i serien om ni inte har sett. Vi kanske kommer spoila lite nu, jag vet inte. Så kolla på serien om ni inte har gjort det. Den är otrolig. Hur är det så här nu när du inte är liksom frontfigur längre? Mm. Även fast du är med lite som Gandalf som vi pratade om tidigare. Du dyker upp från de döda lite. Hur är det att liksom inte vara i centrum när säsong 2 kommer?
Alltså det var konstigt i början, för att det var en blandad känsla av att så här, vad säger man? Du vet den här känslan man inte får vara med, FOMO, typ lite så. Men det känns som att jag gjorde min grej och sen så släppte jag det också. Så att det var också en skön känsla att så bara så här, jag gjorde det fett. Och nu är det mina vänner och han som spelar Saki är en av mina bästa vänner. Så att det är ändå som att jag är med för att han är med, förstår du?
Jag måste bara fråga, för att alltså när du gjorde Snabba Cash första, du, alltså det kändes ju som att Jag kollar inte mycket på serier, men det började liksom bubbla. Folk började prata om den här karaktären. Vad heter din karaktär?
Salim.
Salim. Alltså det var liksom mycket snack om dig. Mm. Du var ju typ en raket. Du var ju liksom en stjärna typ. Så att det kändes som att så här, du drog liksom det där, du drog ett jävla lass för den där serien. Mm. Och så var det sånt antiklimax när du inte bara, alltså när du inte var med åt säsong 2. Det känns lite som när man kollar på Narcos, sen de skjuter han Pablo Escobar. Sen ja. De ska göra, fortsätta med säsong. Man bara, det räcker. Vad ska vi kolla på nu? Alltså det blev lite så. Det var ju ändå huvudkaraktären som många följde.
Jag tror att Netflix inte alls väntade sig att det skulle hända. Alltså nej. Under inspelning. För att jag brukar alltid tänka, eller jag brukar alltid säga att folk inte ser min potential när vi spelar in. Alltså det är som att jag gör min grej och folk fattar inte vad jag gör. Mm. Men sen när jag möter publiken, då är de bara så, aha, det var det han gjorde. Och det är oftast den reaktionen jag får. Det är alltid den reaktionen. Jag får aldrig så här, jag har aldrig hört så här, han är talang under alltså inspelningen. Jag har aldrig hört så här, shit vilken bra scen du gjorde. Inte ens de här scenerna som flög, alltså typ den här gråtscenen i början, första avsnittet när min kompis Kurdish Karambo dör. Jag hade ingenting, jag går ju runt där och bara, jag var dåligt, vad fan vad dåligt jag gjorde det. Mm. Och sen så när den möter publiken, då är det som att alla bara, wow, och då kommer Netflix och bara, och då är jag bara såhär, okej, det var lite för sent. Men jag vet inte varför det är så, det har alltid varit så. Alltså även när jag gick på scenskolan, jag har ju pluggat 6 år teater innan jag fick snabba. Så även på skolan och sånt, så jag fick aldrig de här stipendium för bästa elev i skolan. Eller de här, det var ju så några stipendium när vi gick ut som folk fick. Jag fick ingen sån.
Bro, jag är välkommen till klubben. Du, här du kan känna dig som en morsa.
Men det är skumt det där. Du vet, jag fattar inte varför det är så. Det alltid. Men
då undrar jag, tror du att om Netflix hade förstått impacten av karaktärens Salim, tror du de hade skitit i och döda dig i slutet?
100%. 100%. De var inne i de tankarna. Och de diskuterade och de gjorde flera versioner de sista veckorna. Där de, alltså, de gjorde så här, en version där Tim skulle dö. De gjorde en version där Marcus skulle dö. De gjorde flera versioner. Ja. Men det bästa slutet och det finaste slutet var ju att Salim skulle dö. Det var ju det som folk skulle känna.
Man satt ju och grät. Ja. När det hände.
Men när vi är på plats i skogen med blod och allting. Jag hade green screen i ansiktet. De målar ju grönt för att de är en sån grop sen. Och så ringer Netflix. Det är roligt också. Man vet inte vem Netflix är. Det är bara någon från Netflix som ringer. Okej, Netflix ringer. Så Jesper Ganslant måste gå iväg och ta ett samtal. Så kommer han tillbaka och bara. Ja, men de diskuterar om att de skulle vilja att vi ska skjuta dig i bröstet istället. Så ska du ha skyddsväst. Så att Jani, du kan överleva.
Ah, okej. Okay. Mm-hmm.
Och då var jag bara...
Öppet, Jani.
Ja, då var jag bara, nej. Jag vill att han ska dö. För att jag hade jobbat i ett år, sex... Alltså, jag hade spelat in 6 månader. Med ett år hade jag förberett ut inför döden. Så alla val jag gör i scen, i avsnitt 1, 2, 3, 4, 5, är för att jag vet att folk ska reagera på den döden.
Ah.
Så det är skådespelarens båge. Jag jobbar ju... Det är därför jag gör så som jag gör med Sammy och allt. För att jag vet att okej, okay, om folk får sympati, då kommer de ju gråta. Så jag bara, nej, ni måste döda honom. Och då han bara, okej, okay, men jag stöttar dig. Så ringer han upp och bara, nej, vi kommer inte spela in den scenen.
Vad sjukt.
Vad jävlar.
Jag kommer ihåg en grej så jävla tydligt. Det här var, jag bodde i Vasastan. Och jag hade liksom min balkong mot en innergård. Så jag såg ju massa in i lägenhetsfönster. Och... Alltså jag tror det var 10 tv-apparater där Snabba Cash rullade när jag stod på balkongen. Jag kom och gjorde upp det på Instagram och bara, kolla alla. För det var precis när det kom, det var det enda folk snackade om. Det var liksom, det var det hetaste. Och det var så här, jag vet att ett tillfälle i mitt liv har jag stått på en balkong och sett ett annat fönster än YouTube-video spelas. Men det här var varje, alltså 10 fönster där jag såg ett vardagsrum med Snabba Cash på tv. Det hade så en jävla impact.
Det var som man hade ensamrätt på, vet du det, sändningen.
Ja, exakt.
Det var, men alla snackar Snabba Cash. Alla,
det är fullt rimligt.
Hur var det för dig? Alltså, du gör den här grejen. Mm. Och sen du bara, men nu det ska bli premiär. Du kanske sitter med vänner och sådär. Och sen så bara, det här måste du ha märkt efter någon vecka bara. Att det börjar liksom bli den här myllret. Att alla börjar liksom undra vem du är. Eller när du går och ska handla någonting på Ica. Folk bara, shit, det är han.
Jag jag visste att det skulle slå, men jag visste inte att jag skulle
alltså, så mycket fokus. Göra,
ja. Så jag hade typ förberett mig ett år, för du vet, vi spelade ju in ett år innan, så man har ju ett år förberett sig, okej, hur kommer livet vara, okej, hur vill jag vara när allting händer och bla bla bla. Men när det slog så blev jag ganska chockad. Det som var tur är att jag bodde ute i orten då. Mm. Så det var fett nice. Jag var inte inne i stan. Jag var ute där. Och, vet, och då när jag gick så här till tuben, då träffade jag alltså orten barn. Mm. Och ofta så är det för dem jag gör det här. Mm. Så att det var fett nice kärlek där. Och så kom man in i orten. Så, nej, in i stan. Och så fick man, du vet, komma in på spybar. Och alla vägrejer för första gången. Och Garys, du, så här, alltså, man aldrig ens tittade på ett, ens håll. Började kolla och allt det där. Och hela den grejen var väldigt, väldigt speciell. Men det var skönt, för att när jag sen gick hem till orten, alltså där jag bodde, då var det som att jag bara kunde lugna ner mig. Bara, okej, vad var det som hände? Mm. Där, det var som två olika liv, ja, förstår
jag
du?
Kan tänka mig det.
Men det som är så fascinerande med dig, tycker jag, det är att du kan göra den här gangsterrollen, trots att du har en skörhet i din blick, typ, som gör att du ser sårbar ut, samtidigt som du kan vara han som skjuter folk, typ. Mm. Och om man kollar på den Amy Diamond-serien, Thunder, eller vad heter den?
Ja, Thunder in my heart.
Thunder, då får man ju en helt annan sida av dig som skådis. Mm. Var du rädd att efter Snabba Cash, att du skulle hamna i det här gangsterfacket?
Ja. Jag var det, men jag fick... Så vi spelade in Snabba Cash sommaren 2020, och jag fick Thunder in my heart under tiden. Och jag visste vad det var för roll. Så jag visste hela tiden vad jag skulle göra för roll en månad efter att vi hade spelat in Snabba Cash. Så när vi spelade in Thunder in my heart, så visste jag, okej, men Snabba Cash kommer ut i april, Thunder in my heart kommer ut i maj. Så då, det var det bästa som kunde hända min karriär.
Och då får folk se en till sida av det.
Men det är klart, alla blatta som får de här terroristrollerna och kriminella blir ju sådär, ska jag tacka ja, ska jag tacka nej? Mm. Skitmånga har ju tackat nej också, så de går ju, och vi alla känner varandra, så det går sådär, först till dig, sen nej, sen du till dig, så det är en miskin, så vi inte kan säga nej, jag bara, bror, jag behöver casha, okej,
vi kör. Nej, ringer, de bara, Alex, vi söker en terrorist, jag har någon i ditt nätverk, kanske din granne sådär, boning två.
Men det är roligt att man vet vilka som har tackat nej innan också. Ja. Så kommer det till en själv. Så man bara, okej, men det är ändå bra betalt. Så bara, okej, jag gör det. Så bara, ofta så blir det också att om jag succes, alla andra som har tackat nej blir så här, fuck, att vi inte tog det.
Och de säger till dig att du är den första vi frågar också.
Ja, exakt.
Det är som när, det är som när tv-program hör av sig och man diskuterar gage varje gång. Mm. Så när de säger det de vill betala, de säger, men du får inte säga till någon, för att du får mer än alla andra. Ah. Sen man frågar de andra, de får 300 här mer. Men jag undrar så här, när du går in i den här Salim-rollen, hur långt är den från ditt verkliga du?
Brukar du skjuta folk sådär på fritiden? Det är det.
Nej, men förstår du, jag försöker med det, men det jag vill träna på är, hur långt bort från dig själv fick du gå för att leva i den rollen som är en gangster?
Okej, så jag är uppväxt i Gränby i Uppsala, som gärna är en förort, men inte såhär Stockholms förort. Det är typ 5 minuter från stan. Mm. Men det är så, alla blattar och går och 40 grabbar spelar fotboll. Och. Så min generation, det var den senare generationen som började, alltså, hela grejen med bäckna och mäckna och allting. Men vår generation var ganska lugn, men jag såg allting. Jag såg allt, men jag hoppade av ganska tidigt. Typ gymnasiet började jag dansa, så jag åkte till Stockholm och dansa. Så jag har aldrig varit i det, men jag har sett det och lyssnat mycket på hiphop och vet hur allting fungerar. Så jag tror att det är därför jag kunde spela det så bra.
Men fick du, var det någonting du behövde göra för att, alltså inför, för att liksom hitta, för det är också en grej som är så här. Jag har underskattat, innan jag fattade vilket jobb det är att vara skådespelare och gå in i karaktärer med grejerna. Jag tänkte att förut, jag söp aldrig, jag tänkte, du ska spela det här, okej, då är det. Och så gör man.
Exakt.
Men det är ju inte så, utan vi har pratat om det företag som heter Borat, som går in i sin very nice karaktär. 2 veckor innan de börjar spela in går de ut och pratar så här som en dåre. Och jag vill bara säga, det är därför också för jag tycker det är så fett att ha skådespelare här, för att lyfta vilket jävla hästjobb det är, för att folk förstår inte det. Men så här, finns det saker som du gjorde för att liksom hitta den rollen som Salim?
Det jag gjorde mest var att jag intervjuade många kriminella. Så jag åkte runt och...
Alltså till, gjorde du själv?
Ja, jag hade folk, journalister och advokater som hade kontakter som linkade ihop mig. Så oftast åkte jag med dem. Så typ jag var i Malmö, Stockholm, Göteborg. Och i Göteborg så fick jag typ så här, du fick åka med en journalist och fick jag möta en ledare, yani, i något område där. Och så fick vi komma in i så här café och så får jag sitta på ett speciellt sätt för att han vill ha så att han kan se ut. Det så han ser vilka som kommer in och ut. Och
oh
så får jag liksom 3-4 timmar att intervjua, sitter och skriver. Du vet. Alltså jag blir som psykolog för att jag brukar alltid tänka att första timmen då skryter de. Andra timmen då skryter de. Men tredje, fjärde timmen, då börjar de öppna upp. För att jag gräver ju. Jag går in så här, okej, med kärlek, ja, men här gärin. Och du vet, i början bara så här, jag kastar henne. Du vet. Sen efter så här, tre timmar, han sitter där och bara, typ, man ser att han vill gråta. Men han håller sig och bara, nej bro, jag älskar henne såklart. Och det var då jag fick den här idén. Alltså det är just den intervjun att jag bara, jag vill, tänk, min dröm hade varit att han hade faktiskt inte hållit igen. Alltså att han hade gått in och berättat om kärlek och faktiskt älskat, alltså visat det där framför mig och du vet, släppa på det. Och då tänkte jag, jo, det är den där fjärde timmen jag ska visa, alltså jag ska ha in i Salim och visa den, för att det är fiktion och jag kan bestämma hur jag vill göra den här rollen. Det behöver inte, kan utgå från, alltså grunden kan utgå från verkligheten, men det är det folk glömmer också i Sverige, att det är fiktion. Folk är så här, jo, det är inte realistiskt, det är inte realistiskt. Ja. De är så, men det är inte dokumentär vi håller på med. Det är så här, nej, men i USA-filmer är det ännu värre. Det är för att det ligger så långt bort så vi vet inte vad som är sant eller inte. Men här i Sverige så ligger allting så nära så att vi kan ju säga så här, jo, så där funkar
det
inte.
Men det är ju det i Snabba Cash 2, den, alltså nya sången, den kritik, om man ska kalla det, som de har fått, det är att folk säger att det är inga poliser någonstans. För att de går runt och skjuter varandra utan konsekvenser. Skulle du säga att det är en rimlig tanke?
Det är en rimlig tanke, men jag tycker att man ska ifrågasätta alla tankar som man får. Och jag har två tankar på den. Och det är att dels ett, det är fiktion. Ja. Och sen dels två, att sanningen är att många poliser inte kommer ut direkt när de hör att det är skottlossning.
Det tar det.
Man väntar några minuter. Här, folk vet inte om det, men man väntar 2-3 minuter. För att de vill att det ska bli klart och sen kommer man ut, för att där är poliser som har barn och familj. Ja. De vill inte hamna i skottlossning med en 13-15-årig trammad. Ja, precis. Som bara står och skjuter. Så att de väntar i några minuter innan de kommer ut.
Tycker du att Snabba Cash är viktig? Ja. För det är också så här, det är också så här en snackis. Mycket som var när första säsongen kom. Om det så här glorifierar gängkriminalitet och alla de här grejerna. Och sen...
Vid Centralplan väntar flyktbilen. En svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil...
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och vissa säger att det är bra för det här är verkligheten. Jag tycker att det är viktigt för Snabba Cash att få synas för att det visar vad som är den verkligheten. Även om det är fiktion så ligger det också verklighet i det, antar jag.
Det är viktigt, men det är synd för att just nu senaste åren så har vi bara visat den sidan av orten. Ja. Och det finns många andra sidor som vi inte visar och som inte får synas på film och tv. Så att jag tror att vi, de som har kommit ganska långt i den här branschen som har makt att faktiskt skriva nya manus, måste också skriva nya manus. Och jag håller på nu skriva en tv-serie om en familj, en arabisk familj ute i orten som är med om gentrifieringsprocessen. Alltså där lägenheterna renovera så de ska flytta ut. Mm. Och det är bara så här feel good. Alltså tänk dig typ Thunder in my heart fast som en blattefamilj med deras problem. Mm. Och jag tror att det är viktigt för att man behöver också se den biten.
Alltså vi pratade lite om det innan och jag har tänkt på det när jag kollade på Snabba Cash att så här, när jag var 13 och kollade på film då blev jag väldigt inspirerad. På gott och på ont. Mm. Alltså jag kollade på den här Will Smith jakten på lycka. Mm. Jag vill ta över världen. Mm. Men jag kollade också på Green Street Hooligans och jag ville bli fotbollshuligan. Mm. Och jag satt och tänkte så här, vad hade jag tagit in om jag kollade på Snabba Cash och var 13 år? Mm. Och jag kan inte ge ett bra svar på det. Mm. För att samtidigt om man kollar på vad serien faktiskt är så är det att alla som är kriminella dör. Mm. Mer eller mindre. Men det finns ju också en coolhet i de här karaktärerna. Mm. Och liksom, man lär ju känna karaktärerna på ett sätt som är så här. Det känns bara så att det är så svårt att sätta ett... För det är briljant att titta på. Men jag undrar också, vad har det för effekt? Mm. Alltså på gott och ont.
Nej, jag tror vi fick någon artikel om glorifiering i första säsongen. Expressen eller vad det var. Och då tänkte jag så här, men jo... De glömmer ju bort de som står bakom karaktärerna. Alltså typ jag, Evin och alla vi som faktiskt har pluggat och gjort karriär. Och, så att man måste också prata om skådespelarna bakom. Vilka förebilder vi är eller vad vi är. För att ofta så står inte karaktären för sig själv. Så att det är sant för det är inte många unga som ser personerna bakom. Nej. Men det är också väldigt många som gör det. Så att jag försöker påminna att så här... när man glorifieras eller när man beundrar karaktären så kanske man också kan beundra personen bakom.
Ja, och konsten.
Och konsten.
Men jag tror också att så här, i en sån serie jag tror att det blir svårt om du ska göra den här hårdkriminella och feel good samtidigt. Ja, det går ju inte. Så. Så den här serien är riktad på det.
Och sen hardcore. Också så här, vad säljer? Alltså jag vet, en av mina mest visade videos på min YouTube-kanal är att jag intervjuar Anders Adali, Sveriges största bankrånare. Mm. Folk älskar krim. Mm. Alltså ser det. Det är därför alla de här rättegångspodden och alla de här true crime-grejerna, det är för det säljer. Mm. Alltså det är ju så. Och det är också en aspekt.
Men jag tror att man måste börja porträttera eller göra det på nya sätt för att jag tror att efter Snabba säsong 2 att folk kommer börja tröttna på lite den viben. Alltså om det kommer en ny orten serie. Har ni sett den här nya Athena på Netflix?
Nej, eller svensk?
Nej, fransk. Också så här orten, men den är skitsnyggt gjord. Och där är en reklamregissör som har gjort den. Alltså den är så jävla snygg. Och där tror jag att han har tänkt att han vill göra lite annorlunda.
Jag måste fråga, vad är det för liksom budget där kring sådana här produktioner? När de gör en säsong?
Jag kan säga ungefär, jag tror inte jag får säga, men runt 90-100 miljoner.
Vad gör du?
Vi jobbar i fel bransch bara.
Mannen, 90 miljoner? Vad gör vi här? Bro, varför gör vi inte Netflix-serier? Hur söker man de här pengarna? Eller?
Är det någon som pitchar, man pitchar.
Har du 90 miljoner? Jävlar, vi ska göra serier. Vem pitchar man till? Netflix som ingen vet. Det är Google Home. Det är Google Home, den dator.
Men med grejer också, det var inte...
100 miljoner?
Jag har också tänkt på det när man gör tv. Så här, vi gör det här. Vi hade kunnat gjort film med de här som hade visats på Netflix om vi hade velat. Men när man är på tv-inspelning eller filminspelning, det är så mycket folk. Mm. Varenda sekund kostar pengar. Mm. Det var som Mattias sa när han spelade en Hollywood-film. Mm. Det är 1000 statister i rustning. Ach, folk dör.
Så och de har fraktat en häst från 3 olika länder. Vart han ska örfila den. Sen ska han skicka hem den.
Så det är dyrt att göra film. Mm. Alltså jag tror inte man
ändå
fattar.
Det är mycket cash. Alltså. Hur många avsnitt är en säsong? 6 stycken?
6 miniserier. Men kolla den där svart krabba. Den har hört rykten om typ så här 150.
Vad är svart krabba för?
Det är en lång film.
De filmar en krabbe i havet. 150 miljoner.
Jag bara tar det som att jag bara... Men det är en svensk lång film. Det är på Netflix.
Det
kan vi göra någon serie?
Den heter Anis bränner pengar på Louis Vuitton. Det är skitbra faktiskt.
Dokumentär.
Men jag har en fråga. Om jag och Berra skulle ha varsin roll i Snabba Cash. Vad tror du vi hade haft för roll?
Uff.
Hur hade du castat oss i Stabagens?
Ja, du är producent. Ja. Du vet att du blir inte om oss. Vi måste in i serien på något sätt.
Våra kusins pappa har gått in med 90 miljoner.
Och du kan inte göra oss till någon så här matant i någon scen. Utan vi måste ha huvudkaraktär.
Nej, jag skulle lägga 100% i Leias värld. Riktigt sliskig. Du vet som han där husblatten, du vet. Jag skulle gissa mycket större.
Men vänta, Leia, vänta, jag måste bara hänga med. Vad hade jag varit då?
Evins roll.
Ja, Evins.
Det är han som är target.
Ja, just det.
Jag skulle ha lagt det där.
Det är då en tjej som du hade romantiskt
med. Ja, exakt.
Du hade fått ta fram din akta-nacken, är du snäll. Tack. Karaktär. Bär har gjort... Bär har bra skådespel.
Ja, jag har sett det.
Till
bro, han vet. Han vet. Och 90 miljoner, han vet.
Så Bär han hade varit på företagssidan.
Han hade varit på företagssidan. Men jag hade jobbat med kriminella också, eller?
Ja, du skulle vara riktigt sliskig. Alltså, såhär...
Ja, men jag kan nog tänka mig det.
Ja. Du spelar...
Jag är den killen som hämtar och lämnar fina väskor. Och i dem det finns olika saker.
Ja.
Nej, du är den som säger, investera här. Det kommer skitbra, jag lovar. Sen han går upp i rök.
De har väntat, de också lilla pengar till honom. Vi har också försökt oss att ta på honom.
Han försvinner tre avsnitt så han kommer tillbaka.
Exakt. Okej, vart hade jag varit då?
Jag tror du skulle... Alltså, jag skulle ge dig en boss ändå.
Det är bra.
Är det så? Nice boss. Hade han inte varit den där ungdomen som får brösta det här brottet och hamna på ungdomsvården?
Som den där, vet
du, Tim. Hade han inte passat som Tim?
Vet du, jag läste en roll till en film en gång. Det är filmen Swady. Vet du vem som fick den rollen? Big O.
Big O.
Men jag läste, och det slog mig nu, att jag kan se mig själv i Snabba Cash stå och jobba i en grillshot. Allting på 15 minuter.
Men det där är så här, vad man skulle ge dig först. Alltså, Jani, vad man tänker att du ska göra. Men sen vill man ju tänka, okej, okay, tänk dig så här, de kommer in i rum, review, och alla kommer in. Sen du sitter där med en hatt, du vet.
Men det är som, det finns en snubbe, han är statistisk, mörk. Han har tatueringar i hela huvudet och sånt. Typ en sån. Han dör, han blir skjuten och ramlar på marken när Leia ligger under lastbilen.
Ja, exakt, han.
Men han är också så, han spelar också, han är statist.
Fattar vad nice, du ska ramla under den här lastbilen och dö. Det är ditt jobb.
Men han utstår, han ser ju läskigt. Jag har sett honom på TikTok innan.
De är skitglada att göra sådana.
Är det så?
Du är statistik, kom hit och bara, oh my god, det blir livsroll.
Men är det så man börjar? Om jag bara säger, men jag ska bli skådis. Eller Jonte här bara, han behöver bli skådis. Vart börjar man?
Alla statister som är på set, som alltid kommer fram och pratar med mig. Mitt tips till dem är att sluta göra statistjobb, för det är inte rätt väg. Det är inte så många som har gått från statist till att göra en huvudroll. Nej. Den här romantiska historien om att Jani, regissören ska se dig och så att du ska få en större roll. Den händer inte. Det är bara påhitt. Så jag skulle säga, alltså jag är team utbildning för att jag har pluggat 6 år. Så jag skulle säga utbildning.
Men vad är det för, kan vem som helst gå till scenskolan?
Ja, scenskolan. Det finns 4. Så en i Malmö, Stockholm, Göteborg, Luleå.
Har du gått scenskola?
Ja, jag har gått
i
Malmö.
Men det är svårt att komma in på scenskola.
Ja, men det är typ 1000 som söker och så är det 12 som kommer in. Och
Men det är typ 100 000 som söker, 12 kommer in. Men det är okej.
Men vad är typ Kalle Flygare? Är inte det en grej?
Jo, men det räknas som förberedande. Så det är du går in, du går på den. Så jag gick någon förberedande ute för Lund som heter Fridhems folkhögskola. Där pluggade jag 2 år. Och då lär de dig allting. Alltså grund, så att du har lite kött på benen. Och Fridhem är ju känd för att ta in folk på scenskolan. Så att i min klass var vi 18 på Fridhem. Och det är 10 stycken som jobbar som skådespelare idag. Okay. Så att jag gick liksom den bästa förberedelsen.
Varför söker inte alla till Fridhem?
För där är 400 som söker. Och 18 som kommer in varje år. Okay. Så att det är folk som
men
söker.
Men vad gör de? Så om det är 1000 söker, 12 som kommer in. Vad gör de här 988 som inte kommer in?
Söker igen nästa år.
Men det är så här, du jobbar ju, du har ju inte oddsen med dig.
Nej.
Om du bara, jag vill bli skådis.
Men hur gör man om man inte kommer in där?
Det måste ju gå.
Hur gör man? Hur söker man de här jobben?
Det är 4 prov. Och jag sagt nej. Så jag var 21 tror jag, 20. Gick Fridhems folkhögskola. Så jag åkte till scenskolan i Malmö. Gjorde första provet. Då är det en monolog. Så du kommer in. Det är skitmånga som söker den dagen. Så det är typ 200 som söker just den dagen. Så du ser alla andra som söker.
Som Idol,
alla svettas. Ja, exakt. Och så har du den där lappen. Så går man in och så står jury så är det skitstelt. Och så ska man bara göra en monolog. Alltså typ, det är en, vad ska man säga? Alltså dialog är när två pratar. Monolog är bara när du själv pratar. Och så har du förberett en scen. Och de flesta som kommer in har jobbat med skådespelare som hjälper, alltså som regisserar. Men sen finns det folk som inte har tillgång. Alltså det är också privilegium vilka som har tillgång till, till andra skådespelare eller vilka som känner. Ja. Innan Freedom kände jag ingen, men när jag gick på Freedom så lärde jag känna folk som gick på scenskolan. Och då lärde jag känna Gizem Erdogan som är med i Tunna blåa linjen och Kalifat. Så hon hjälpte mig med mina prov till scenskolan. Så det är första provet och så går du hem.
Men jag har också haft folk som hjälpt mig med mina prov i gymnasiet. Alltså. Ah. Men är det samma? Funkar det på samma sätt? Eller vad, hur, alltså, hur hjälper man varandra med prov här?
Ja, ah, men du, alltså, jag bygger en scen. Alltså jag bygger en i min monolog.
Men där tror att provet är att du kommer...
Det är inte som att det är prov. Hon bara, vänta, jag ska hjälpa dig. Jag skickar in den, skriv in ditt namn. Det är inte så.
Nej.
Ah, hon säger till dig, gör så här, prata så här, så gör du så.
Ja, ah, exakt.
Men hon lär dig skådespela med andra.
Ja. Ah. Hon regisserar. Där brukar jag säga att det är så orättvist för att folk kommer ju in där och har inte tillgång till folk som är skådespelare. Ja. Och då gör de ett prov som är skitdåligt. Men hade de jobbat med mig som faktiskt kan regissera.
Och har klarat provet.
Ja, så hade de gjort ett jävligt bra prov. Ja. Så det är också skitmycket så här diskussion på skolan. Ja. Vem som har tillgång och alltså till de här kunskap och privilegium. Vissa har den kunskapen och vissa, alltså, det, ibland så ser du så här barn till skådis föräldrar, de kommer in och bara äger och man bara okej. Okay. Mm. Och vissa kommer det från orten så här rakt in och gör skitdåliga prov, men man ser så här okej, du har potential, så jag vill ge dig chansen att du går vidare, för jag vet att om jag gav dig 3 år på den här utbildningen så hade du blivit värsta skådespelaren. Och det är exakt dem man vill fånga upp. För jag har suttit i juryn på scenskolan i de här 4 proven.
Jävlar.
Men jag tycker också så här, för att skådespela är ju en konst, men finns väl folk som är liksom, de kan göra vissa roller bra men inte andra. Alltså så här, det, typ så här, jag tänker på han som spelar Haywire i Prison Break, som spelar Psycho, alltså han är knäpp. Det är ju han gör den rollen så jävla bra att det känns som att det är den rollen han kommer göra. Men han skulle inte kunna göra Salim i Snabba Cash kanske. Så det jag tänker är så här, tänk om det kommer in någon, de läser den monologen, men den här monologen, den passar inte han, för han är skitbra på att spela psykopat. Alltså sådana här grejer som är liksom att man bara aldrig hittar sin roll och sen så blir det ingenting.
Men det är taktiskt också vad du väljer för typ av monolog, för jag valde typ så här, jag visste så okej, okay, jag blattar bla bla bla, folk kommer applicera mycket bilder på mig, så då måste jag spela typ en snäll liten pojke typ, så min monolog var en ganska snäll kille. Och sen så har du ju, det är ganska många prov så att du får ju visa allting. Så typ sen får du komma tillbaka och då är det typ 200 som har gått vidare från prov 1 till prov 2. Och då får du jobba med någon elev som går på skolan och jag har en dialog. Och det är också en dag, så får du gå hem och så får du gå vidare till prov 3. Och då är det typ 4 dagar och då får du göra en sång, en dikt, akrobatik, alltså allt sånt där.
Vadå, så du kommer in och gör volter och grejer för att bli skådespelare?
Ja, men de har en akrobatik. Typ 2 timmar akrobatikkurs. Men grejen är att de vill inte att du ska kunna göra akrobatik. För att jag, bror, jag var kaos.
Alltså jag är sten. Du ska bli skådespelare, men först vi ska köra spinning. Vi ska ta fighting, vi ska kolla om du har det som krävs.
Nej, men grejen är
att så ena dagen du kommer i gangs och kläder, andra du kommer i så här träningstights för du ska göra, gå ner i spagat och
grejer. Och fysträning och sånt. För de vill se, för det de gör, det är så här, okej, du ska få känna hur det är att gå på den här skolan i 3 dagar. Så du får akrobatikkurs och sånt. Och grejen var att jag, bror, jag var så stel. För jag spelade fotboll och aldrig stretchat. Så jag kunde ingenting. Så jag höll på att gråta. Alltså jag bara, fuck, jag har förlorat. Alltså jag kommer inte komma in på den här skolan. För att jag kan inte akrobatik. Men det de sa till mig efter, det var att de tittar inte om du kan stå på händer eller inte. Det är inte det de kräver. Det de kräver är att, eller det de tittar på, okej, hur löser du situationen när du möter problem? Så vilka nycklar tar du med av den här övningen för att möta? Och de såg att jag var, du vet, så här, jag var ivrig. Jag bara, fan, jag klarar inte att stoppa en. Jag försökte så här, hitta nycklar. Och det var det de sa, det är det som är skådespeleri hela tiden. Att du undersöker. Alltså, när du jobbar med en scen så undersöker du hela tiden. Okej, okay, ska jag göra den här scenen på det här sättet eller på det här sättet? Så det är lite Mr. Miyagi-grejer de gör hela tiden med den här skolan. Det är att man får så här kasta en boll i klassrummet med varandra i typ så 3 timmar. Så man, bror, varför gjorde jag den?
Vad sjukt!
De bara, ah, för att du ska tänka.
Fatta, jag och Anis, vi står och kastar en tennisboll i 3 timmar. Sen de kommer in, de bara, Anis, du blir skådespelare. Blir du så kunna åka hem? Vad vill jag för fel?
Ja, vi kastar boll i så här 3 timmar. Jag bara, varför kastar vi boll? Och de bara, ah, men det är för att du ska tänka att bollen är en replik. Så när jag kastar den tillbaka så kan du inte bara vända om. För att du har precis gett en replik. Så du måste vara beredd på vad du får tillbaka. För du kan få tillbaka det.
Men behöver man kasta en boll i 3 timmar för att förstå det?
Ja, men det, jag vet inte.
Det där, det
är lite Squid Game. Ah,
nej, det där, det är lite...
Nej, men det är fett bra övningar. Det är, skit, alltså, det är utåtriktad fokus.
Efter det, vi borde gå och kasta boll till varandra. alla tre.
Men jag har en fråga då. Ta någon som Berra. Berra, han har en sann skådisådra. Och han är bra på det. Mattias Varela sa också det. Han bara, jag såg en skörhet i dig. Som bara, alltså, han blev genuint imponerad av det. Berus, han är... han är 35 år gammal. Han är liksom etablerad man. I sina
jag kan kasta
år.
Tennisbollar 3 timmar.
Berra är en sån människa. Han är sämst på paddel. Men han spelar som att hans familj är pistolhotad. Så han vinner. Det är, han har hjärta över stål. Och guld, min älskade broder. Tack. Men om han då, där han är nu. Jag tar 20% på allting som Berra skådespel. Och där han är nu vill bli skådis. För jag kan tänka mig att det finns folk som kollar på det här. Som bara, fan, jag hade velat göra det här. Men de kanske inte har vågat i livet. Och de är 30-35 plus minus. Vad hade du gjort? Och du är Berra. Fast du har inte kontakten med vakt eller krogpersonal. Vilken väg hade du tagit för att bara försöka stå in i skådisvärlden?
Tänkte du mig, du vill bli skådis, det är din största dröm. Men du har fastnat på en YouTube-kanal. Hur gör du?
Du har skrivit på ett avtal.
Ska jag vara hård? Helt hård. Det första jag skulle göra är, jag skulle säga, sluta göra YouTube.
Okej, vi bryter.
Skitdåliga tips.
Förlåt, fortsätt.
Jag hör vad du säger.
Jag håller inte med.
Okej, sluta göra YouTube.
Sluta göra YouTube.
För att
man förknippas med en karaktär. Alltså det... Som skådis måste du vara ren. Alltså du vet, om de ska se dig göra, om man ska se Anis Domdemina göra en karaktär i Snabba Cash, då måste han vara, alltså det är som Salim, man såg inte vad jag hade gjort innan. Nej. Så då ser man bara Salim. Ja. Men om Philip Dickman dyker upp i Snabba Cash, jag hade bara sett Philip Dickman.
Ja, exakt.
Och det är samma
jag
sak
fattar, med typ William. Jag blir som Christian Bale när han är Batman. Det är så man uppfattar mig som Batman. Jag blir stämplad. Det är så istället, så vi förstår. jag fattar.
Okej, jag fattar.
Ja.
Rimligt, jag hör det, jag håller med dig.
Och det är många som har gjort en sån förändring. Jag tycker att William Spets har gjort det väldigt bra. I början när han dök upp på den här största valt, då såg man bara William Spets. Nu har han gjort mycket grejer. Och det är för att han har slutat göra det där. Och det är hemskt, det är fett tråkigt. För det är skitmånga, alltså influencers och YouTubers och så här, folk som gör fett nice sketcher på TikTok som bara, bror, jag blir skådis. Så då är det, sanningen är ju att sluta med det.
Det är därför folk som blir skådisar försvinner lite.
Alltså det är ju så. 100%.
Det makes sense.
Det är därför vi inte dyker upp på alltså
överallt
och så. Bara när det är press, alltså när det är inför någonting. Men sen så försvinner man. För att då blir det inte, man, vi brukar prata om så här att nollställning eller nollställa sig själv typ.
Men det känns som att så här, skådisar generellt lever i liksom en bubbla. Alltså det känns som att de är, alltså man tänker kändis i Sverige. Då känns det som att de är sin egna lilla liksom klick och de håller sig där. Kanske då lite för att de inte vill hamna i det här facket. Som jag tvingat in Berra i. men liksom, och det blir ju logiskt för att det är, så här, är du för mycket överallt. Om jag dyker upp en film, det är ingen som kommer tänka, ah, där är den här karaktären.
Utan där är tänka, Daniel den onde. Då kommer bara, vad gör Anis? Ja, det blir så.
Och det makes sense. Okej, okay, så Berra ska sluta med de här sociala medier jippo. Och sen?
Och sen maila alla casting directors som finns i Sverige. Och det är de som rollsätter serier och tv. Skicka bild på dig själv. Och en video, typ 30 sekunder där du säger så här, hej, det är Berra, bla 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 bla. För de hör hur du låter. Det. Och sen så skulle jag säga ändå skriva egna, alltså skriva eget och filma själv. Behöver inte ha 90 miljoner för att göra det.
Nej, men när du säger skriva eget, vad menar du? Ska jag skriva, alltså, skriva en serie eller ska jag skriva en A4?
Nej, börja skriva en kortfilm. Alltså typ, kolla Aden Asmi, de gjorde 2 kortfilmer.
De var bra.
Alltså de var bra, och det gjorde de med egen budget. Ja. Men det är inte så många som gör det.
Det är också väldigt smalt. Alltså det är svårt att få igen sina pengar. Inte bara ekonomiskt, men i liksom helheten.
Ja, eller vad menar du?
Alltså jag menar att så här, om jag skulle göra en kortfilm imorgon. Den kommer inte ha... Det är så svårt att göra en kortfilm så bra att den har den impact. Då finns det annat jag kan göra istället. Och lägga
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du har pengar på för att nå dit jag vill istället.
Alltså, jag tror inte du kommer få... Det kommer inte generera cash.
Nej.
Men det kommer, om du jobbar typ... Vi säger så här, om du skriver ett skitbra manus, du får hjälp av mig. Och så fixar vi en bra fotograf. Och så... ja, men bra fotograf, bra kamera, allting. Ja. Filmar, jag har kontakt med dem. Vi gör en kort film. Jag tror inte det skulle generera cash, men det skulle generera att typ alla de här kanalerna skulle börja kolla på oss. Ja. Alltså typ Netflix, Viaplay, SVT. Ja. Skulle bara, shit, fan, de gör någonting fett här. För typ regissören som gjorde 12-12 vet jag att det är många som tittar på honom och bara, okej, okay, fan, han kanske kan göra någonting annat.
Så hur svårt är det att skriva manus?
Det är skitsvårt.
Alltså, jag måste bara säga, hur fan, alltså, du måste sitta och tänka, alltså, du måste ha så mycket djup.
Ja, men det är också struktur och metod och allting. Alltså, för att folk glömmer ju bort, jag får skitmycket såhär, bror, kan jag vara med i Snabba Cash? Jag vill bara bli skådespelare. Det är det jag gillar med er, för ni har sån respekt för yrket.
100%.
För att jag har ju varit i de här rummen där jag alltså grottat in i metod. Ja. Och det man glömmer bort är att både manus, teater och allting är ju hantverk som har funnits i 4000 år, alltså från grekernas tid, så att det har utvecklats hela tiden. Sen finns det ju folk som kommer in och kan göra en bra roll i Snabba Cash, men som kanske inte kan göra andra roller för att de inte har metod. Men manus är skitsvårt att skriva. Jag skrev ett manus på en kortfilm som heter Viva Barn då, på 15 minuter, och den hade vi 1 miljon i budget till. Och det är bara 15 minuter. Och den ska vi på i 2 år. För att vi bara höll på att skriva. Det var, vi bara, fan,
vi har inte tålamod för det här.
Nej. Alltså, jag vet ju, om jag hade skrivit, jag hade bara, först det var en skog. Sen det, vi kom in i en annan skog. Men det kanske var samma skog. Slut. Alltså, jag hade inte vetat att jag skulle bara göra djup i den här scenen.
Men vet du vad jag tänker på? Jag kommer ihåg när Snabba Cash kom och du fick mycket följare på sociala medier. Jag började följa dig och kolla så här, men vem är han bakom karaktären? Och det var många gånger som du nämnde din utbildning. Och att du bara, jag pluggar för att, och jag kan förstå, för jag hade gjort samma sak. Om folk hade bara, ey bro, jag vill också. Man bara, ey bro, det ligger 6 år studier bakom det här. Och själ och liksom en existens. Men är det också en sån grej att skriva manus? Är det sånt som man också pluggar om när man går scenskolan?
Nej, alltså inte... Så jag är utbildad, jag är kandidat i skådespelarkonst heter det. Så jag valde ju på pappret att bli skådespelare, så jag får ju bara utbildning i skådespeleri. Men jag hade alltid intresse till att, jag har alltid varit intresserad av alla olika konstformer. Skriva, gjorde poesi, gick på scenskolan och dansa och bla bla bla. Så att jag har alltid haft intresse och lärt mig utanför. Så jag skrev min första kortfilm när jag gick på scenskolan. Så jag har haft min skola där också, att jag har kollat på andra och lärt mig. Men det, varför, för jag har också reagerat på mig själv att jag alltid nämner min fucking utbildning. Men det är för att jag blir så trött på att folk bara tror att man bara ska dyka upp.
Ja.
För det är bara brud. Alltså det, folk är så här, okej, jag vill bli skådisk, kan du hjälpa mig? Jag kan inte göra någonting. Jag kan säga till dig vad du ska göra, men sen måste du göra det själv. Och det är skitmycket jobb.
Ja. Konkurrens, och det är och Sverige är också litet, alltså jämfört med liksom Amerika, yani.
Men det känns som en sån grej som många vill bli, och som du säger, att man tänker så här, nu ska jag bli skådis, och så bara säger någon, spela den här karaktären, okej, okay, och så är man den här karaktären. De fattar inte att det finns helt andra dimensioner i.
Men det var också så här, och det var det jag menade med att jag trodde det var så. Jag sa alltid, jag tror jag hade varit en bra skådis. Det sa jag sa det högt många gånger. Sen var jag skådis och jag var sämst. Och då fattade jag att så här, okej, det här är inte Det är inte bara att göra. För, och sen är, make sense. Är det bara att göra, då hade alla gjort det.
Ja,
mm. Och det är ju som folk kollar på reaktionsvideor som vi gör.
Mm.
Folk kollar på det här. Och, alltså, det, folk snackar skit om oss. Inte många, men det finns folk. Och även mig som har gjort reaktionsvideor sen Ducky Faden.
Mm.
Och bara så här, ah, men det här är inte så kreativt. För att de sitter bara och reagerar. Men om det vore så fucking enkelt, då borde alla göra det. Men det är inte enkelt. Det är en konst i sig och det är en dynamik och en liksom
kemi,
en kemi, en synk mellan mig och Berra.
Timing och sådana saker.
Och också att vi pratar mycket om efter och innan vi spelar in. Okej, okay, vad gjorde vi bra idag? Varför kompletterar vi varandra bra? Typ sådana grejer som folk inte ser. Och det är
mycket förarbete och sånt där för att det ska bli bra.
Mm.
Så med det sagt, 90 miljoner Netflix om ni vill sponsra våra reaktionsvideos. Jävlar, vi kör säsong. Vilka är sex av oss? Jag lägger på en extra skit.
Ni får väl ha 3D bakgrund. Ni är på berg.
Lägg hål i min panna också. Fixa på kärlek.
Men också såhär, Snabba Cash var liksom mest, det var på, jag vet inte hur det finns en topp 50 för serier.
Mm.
Men det var ju en etta liksom.
Var den det?
Jag antar att det var det.
Alltså, menar vi i Sverige eller menar vi international?
Den var etta lite överallt. I Tyskland var den etta ett tag.
Ja, det var därför den här försent låten flög i Tyskland också.
Ja, var det så?
Ja, det låg på topp 50 i Tyskland.
Åh jävlar.
För att de hade den i introt.
Men jag måste bara säga en grej när det kommer till de här grejerna. Alltså inspelningarna med Snabba Cash. Nu har det varit mycket Snabba Cash. Men de här karaktärerna. Alltså, han Ravy.
Mm.
Han ser ju galen.
Mm.
Alltså, det känns inte som en kille som jag skulle sitta och spela vänt i.
Nej, jag har sett han verkligen. Jag vågar inte säga.
Nej. Alltså, jag skulle ge mig mitt busskort och nycklar och alla sådana grejer. Han hade suddugum och allting direkt. Ja, han har den liksom, den viben liksom. Men hur är de i verkligheten?
Nej, alltså alla är skitgulliga. Han är en av mina bästa vänner.
Ni kramas och sådär. Ja, sen nästa sen han skjuter dig.
Ja, exakt.
Ja.
Vi kramas innan.
Ja, sen efter ni kramas dricker te och sådär.
Okej, okay, men kör.
Är det så?
Alltså, ja, han är jättegullig. Sen så första säsongen var ju så här, i och med att det var många amatörer så visste man liksom inte, man kunde inte branschen, så många kanske ville ha större roller som man tog för sig och så blev det lite jidder här fram och tillbaka. För jag har erfarenhet så jag kommer dit och vet hur det ska vara. Men det är också nice att ta in ibland folk som inte vet hur det ska vara, för att den här branschen behöver det, för att det är ofta så vitt och svenskt och bla bla bla. Så man behöver få in folk som bara okej, vi gör det på nytt sätt. Men ibland så kan det krocka såklart och då blir det lite, alltså första säsongen var lite hetsig bakom kameran ibland. Du vet, man får ju en dialog och sen så kanske du vill vara lite större roll än vad det står.
Wow.
Och så börjar du improvisera i en halvtimme.
Är det mycket så att folk bara, du ska säga, vill du ha mjölk i kaffet? Sen en person går fram och bara, vill du ha mjölk i kaffet? Jag kommer skjuta dig, fattar du? Jag som bestämmer det! Jag skjuter i din mjölk! Håll käften! Alltså, är det
lite så i början det så? Var det, kände jag i alla fall.
Man bara, alltså, jag kan ta vanligt, håll käften du, vi har inget te! Jag ska visa dig!
Men då, var så, då gick jag till regissören och bara, bror, alltså, det är inte den här karaktären. Det här är en scen, du måste så här. Och då bara, ja men jag vet det. För att
Det
de
är
låter
så.
Ibland också det göra det, för att de vet att de klipper bort dig sen, förstår du?
Så de bara, okay, har kört 30 minuter och slutar filma.
Ja, sen bara lägger de kameran på mig och så klipper de. Men det var så i början, sen så lugnade det. Jag tyckte att säsong 2 att alla steppade upp och det för att alla förstod, alla fick för erfarenhet. De fick se sig själva i ettan, okej, vad gjorde jag för fel, vad gjorde jag för rätt? Och...
Jag tänker på en grej som är så här. Det finns vissa i Snabba Cash som är så här, ja, de här är duktiga skådisar. Jag kan se dem i fler roller. De här kan liksom göra det här på riktigt.
Mm.
Det finns minst lika många, om inte fler, som jag bara säger, ja, de här kommer nog inte göra så mycket mer. Och om de gör det så kommer det vara orten filmen 2.
Mm.
Så.
Mm.
Vad är liksom i ditt fall... För nu har du gjort det här, du har legat etta i det här och var. Vad är liksom nästa steg? Vad är drömmen?
Alltså... men jag fick ju en... Eller min pojkdröm har ju alltid varit att jag ska jobba i USA. I Hollywood. Och jag var ju där 3 månader, februari till april. Och det var fett intressant att vara så nära sin dröm. För att man börjar också så här reflektera, vad är det här för dröm? Alltså varför har jag alltid velat komma till USA? Är det för cashen eller är det för att jag vill jobba med andra konstnärer som jobbar på sån hög nivå? Att de lär mig och du vet, att jag får leka fast på en högre nivå. För att jag ser hela skådespeleri-grejen för mig. Jag brukar säga till ungdomar att Det är lek, jag leker ju. Det är som när vi var barn och vi lekte Batman, Robin eller mamma, pappa, barn. Skillnaden är bara att teater är att det är en person, eller det är en stol. Om vi sätter en person på en stol som tittar på oss, då blir det teater. Då tar man bort, då leker vi. Så att jag har alltid tänkt att jag vill leka på en högre nivå. Och så vill jag se hur långt kan jag ta det här. Så efter Snabba Cash fick jag en sjukt hype också i liksom branschen i Hollywood. Så jag fick ett management som är de största i USA. Då kände jag bara så här, okej, shit, nu kommer det hända på riktigt. Och då skickade de mail till alla sina regissörer, kolla på Snabba Cash. Och då var det en kille, en regissör som såg Snabba Cash som heter Luca Guadagnino. Som har gjort Call Me By Your Name. Okay. Känner ni till den filmen?
Nej.
Inte bra,
det var ett av Timothy Chalamets debutfilm.
Det här är en annan. Jag glömde vilka han pratade med. Du har sett Die Hard.
Ja, exakt. Är han med? Är han med Jurassic Park då, vi vet det.
Det kanske är någonting man har sett som man inte kan
titta på. Jag tror om ni ser Timothy kommer ni känna.
Kan du ta upp?
Kan du ta upp?
Vet du vem det här är, Jonte? Ja, jag har sett. Jonte, han är mycket utbildad därför.
Jag känner igen honom, men jag kan inte...
Han är med i Dune.
Dune?
Inte sett.
Är det den här krigsfilmen?
Ja, den här nya Star Wars liknande...
Han ser ut som Frodo innan han blev Frodo. Ja, men kanske. Du visa några andra filmer?
Jag tänker inte sitta här och ljuga. IMDb. Jag har ingen aning.
Jag känner igen honom. Men det
är samma.
Han påminner om folk.
Han påminner
om folk. Jo, men jag förstår. Han har ett välkänt ansikte. Gå in på IMDb och kolla vad han har gjort.
Han är the shit, är det du säger?
Ja, han är the shit. Jag vet inte varför jag kom in på det.
Jag menar inte ställer.
Ja, ja, det är Tom 15 years.
Ja, men det är inte ställer du sen. Det är inget, vet du det. Är det så? Bro, inte ställer, det är världens bästa film.
Ja, den är fet.
Alltså, även om du har en minut som en vas, du spelar vas i hörnan av ett hus, du blir inbjuden till Oscarsgalan. Det här är bra. Han är verifierad, det kan jag säga så. Han är verifierad. Vi är verifierad.
Och hans regissör i filmen Call Me By Your Name.
Exakt, han hade sett Snabba och ville att jag skulle provspela för hans nya film som heter Challengers, som kommer ut snart. Och då hör min agent av sig, för vi har samma agent eller samma manager. Hon bara, okej, han är skitintresserad. Du måste göra en self-tape. Så de ger mig typ 10 sidor monolog. Alltså skit mycket på engelska också. Det är inte mitt bästa språk. Och så har jag av mig till min nära vän som heter Niklas Larsson, som är en reklamregissör som gör faktiskt sin första Hollywoodfilm nu med Ewan McGregor. Så han är skitduktig regissör. Så han bara, okej, men vi är en skitfet self-tape. Så vi spelade in 3 self-tape. Och då åkte jag till ett hotell. Och jag stängde av telefonen. Det enda jag fokuserade på var monologerna. Jag hade typ 4 dagar på mig, så skulle vi spela in. Och så spelade vi in. Och det blir faktiskt, alltså det blir skitbra. Man hör ju att min engelska inte är där. Men det blir en annan grej när man också kan plugga. Och jag hade en dialect coach som hjälpte mig. Skickade vi in och så blir de så här skithypade. Och då är det rollsättaren är en kvinna som heter Francine Meisler. Och hon är den som rollsätter allt i där borta. Så hon ser det, hon bara shit, skitfett, bla bla bla. Och sen så slutar det med att jag inte får den. För Luca valde en annan skådis. Men det som hände var att jag var skitnära. Så att jag kom med i typ så här. När man kommer så pass långt så hör folk om ditt namn. Och Francine Meisler blir så här, okej, shit, vi måste hitta någonting annat för honom. Och i den filmen så är Zendaya med också. Så det var Zendaya en annan. Så för mig var det bara så här, jag kommer att göra en roll med Zendaya. Och jag ska dit och spela in ett halvår. Så jag var så nära. Men sen fick jag inte den. Och sen så sa Francine Meisler, men jag har en annan roll i Dune part 2 som jag vill att du ska göra. Och så höll det på i flera månader. Och då åkte jag dit för att jag ville vara där och förbereda mig och lära mig engelska. Så jag gick till så här, American Dialect Coach, gick på möten med Netflix, Lionsgate, MGM, alla de här stora, ni vet, Lejonet och Paramount och dem. Så jag bara, okej, men jag är där. Och det nosar. Och sen så skulle jag in och göra provspelning för Dune. Och så får jag ett sms och bara, ah, vi har bytt kön på,
nej,
på rollen.
Så jag kan också byta kön. Vi ses, jag också bytt kön. Ja. Jalla, vi kör.
Du var sjuk också.
De bara, jag skrev fel, alltså vi har inte bytt kön. Du bara, nej, inte jag heller, jag bytte tillbaka. Åh, vad sjukt. Nej, men du skojar, var det det som tappade?
Ja, det var det som tappade.
Nej, brorsan, du... Börjar du inte hota folk?
Nej,
jag kommer att skjuta på Los Angeles gator och
grejer. Ja, nej, men det var riktigt surt. Sen så åkte jag ju hem. Och jag, det som hände var att jag var så nära allting. Jag följde med så här, Gustav Lind, en nära kompis som skådespelare. Han hade premiär med The Northman. Som Alexander Skarsgård var med och gjorde. Och då fick jag, jag följde med honom. Vi har samma agenter, så de var där i Sverige. Och så fick jag göra hela den här, du vet, Hollywood Boulevard premiär, China Theater eller vad det heter, och du vet, Nicole Kidman och hon där som är i den här schack Netflix, alltså, jag fick vara där. Det var som att jag själv också gjorde det, och det blir på ett sätt så ser, du vet, allting blir så här, allt blir normaliserat i ens hjärna, blir så här, okej, okay. Men den här drömmen, vad är det för någonting? Och jag vet att den ligger där, och jag vet att jag kommer komma dit någon gång, men kanske inte nu. För att man gör något som heter round one. Så alla andra som har åkt till USA och gjort den här grejen säger så här, ah, du gjorde en classic round one. Alltså du går på möte med alla, du är superaktuell och du är nära på få, men så får du inte den. Så att det man oftast gör är att det jag tänker att jag, okej, okay, round one har jag gjort. Nu vet de, jag har bra agenter fortfarande, men jag måste hem och göra en till succé i Sverige. Ja. Så det är det jag har i siktet nu.
Men blir man inte så här, typ, inte deprimerad, men blir man inte, om man är så där nära.
Motiverad, typ.
Och sen de bara, du skulle ha fått det, men vi bytte kön. Alltså, förstår du? Alltså, det blir så här, blir du inte så här, vad fan säger du? Alltså, blir du inte så här att du bara blir knäckt?
Nej, för alltså, jag vet ju att jag har en karriär på 30-40 år till, sorry, så att jag vet att jag kommer komma dit någon gång. Kanske inte nu, men kanske om 2 år, kanske om 3 år. Så att jag är inte stressad när det kommer till den grejen.
Hur gammal är du?
29.
93,
ja. Jag har många, många år kvar. Men nu målet att så här, nu skriver jag ihop med min kompis Mustafa Al-Mashadani i en serie för en kanal som vi ska regissera också. Men så har jag precis landat en huvudroll som jag ska spela i nästa år, som är liksom min nästa stora roll.
I långfilm?
Nej, tv-serie.
Svensk.
Får man veta något mer, eller? Snabba beläsch.
Nej, men, ja, men det, jag vet inte hur mycket jag får berätta.
Nej.
Men det, jag, för mig är det min stora nästa, men sen kan det ju alltid floppa.
Men vad grundar du det på? Liksom, när du känner att du bara säger, ah, men det här... Är det att du tror på manuset, du tror på rollen?
Tror på manus, tror på roll.
Tror på
och,
budgeten.
Tror på budgeten.
Ja, de visar mig konto med 300 miljoner. Jag tror på det här.
Say no more. Jag märker inte läsa allt annat.
Han bara 300 miljoner. Han bara, det här är min stora grej. Nästa grej.
Okay, du tror på manuset, du tror på rollen.
Men tror på regissören framförallt. För det är han som kommer med vision. Och,
vad har han gjort innan? Vad är det, vad kommer den tron ifrån?
Han har gjort grejer, jag kan inte berätta vem det är, men han har gjort grejer som jag har sett som jag bara, okej, okay, det är skitbra. Han jobbar inte i Sverige, så att han är liksom från någon av våra grannländer och skitduktig. Och jag har varit skittaggad på att jobba med honom, så att när han kom upp som namn, jag bara, okej, okay, han måste komma in. Och sen så har jag, det jag ska göra nu fram till april, det är att jag ska gå upp. Alltså många kilon.
Hur många?
Och muskler, typ 6-7 kilo.
Men vad gör du då? Biff, eller
ska du bli fett? Ja, jag ska bli biff.
Okay. Men vad är det för träningsprogram? Är det legita grejer de ger dig, eller? Eller säger de bara, ta de här tabletterna och kör biceps?
Nej, nej. Så jag har en MMA... Nej, MMA. Abonde, jag googlar ner mig själv. Det är en MMA. Det är en MMA. Alltså karaktären har ju kört MMA. Okay. Men han har lagt ner på grund av någonting. Men sen så... Det jag har gjort nu de senaste 3 månaderna, för jag visste att jag var i snö. Jag började alltid innan för att jag ville ha tid. Så jag vägde 73 när jag började med min PT. Nu väger jag 67. Så jag har gått ner för att jag försöker få bort all så här fettprocent. Och sen efter det så har jag 7 månader på att gå upp.
Det där är också en grej som man inte tänker på om skådisar.
Mm.
Alltså jag såg en bild på 50 Cent när han spelade en roll som cancersjuk. Mm. Kan du gå in på Google?
Men hörru, har du också sett, vet du, Christian Bale när The Machinist eller vad det
är? Nej, men han är ju också
känd. Den är helt sjuk.
Det är den
sjukaste jag sett.
Jonah Hill är också så. För ofta så vill de typ att han ska vara... Sök på 50 Cent acting cancer.
Gjorde inte också Skarsgård när han ska vara Tarzan? Han gick också upp fett mycket. Men det, jag undrar, är det där bra för kroppen? Det kan inte vara bra.
Alltså,
de gör så här, det känns som att det är USA också. De proppar i folk grejer.
Ja, men USA tror jag att de proppar i...
Kolla på första bilden.
Ah, shit.
Det där är 50 Cent.
Va?
För att han gjorde, vad heter det? Så är det så här, 50 Cent photo reveal shocking weight loss for cancer film role. Alltså det är ytterligare en aspekt i det här yrket som vi inte ens har tänkt på.
Men nu, du går på kostschema och grejer, stenhåll.
Ja, jag går på kostschema. Nu går jag bara ner, så jag känner mig skitsmal och ohälsosam. Och folk, är, så här, mina, eller folk som är runt mig bara säger, shit, du behöver inte gå ner mer. För att gå ner så snabbt är ju ohälsosamt. Men jag försöker göra det väldigt hälsosamt, för att jag har en PT med mig som ger mig kostschema och allting.
Hur ofta tränar du?
Typ varje dag. Och två gånger om dagen ibland.
Två gånger om dagen?
Alltså, jag har gjort det 3 månader nu.
Tre månader?
Jag går inte upp, för att jag går ju bara ner, så man ser ju inte. Men om jag tar upp så ser man ju att jag har blivit skitsmal. Alltså typ nästan så.
Oh shit!
Det där är det sjukaste.
Manna, det här är priset. Om du vill få dina Oscars. Han kan ju typ dö av det här.
Ja, med de USA-läkare och... När de går upp så mycket så går de ju på steroider, fast med läkare som ger det exakt mängd.
Ah,
och så.
Exakt.
Det kan vi inte göra här. Här är bara...
Nej, men alltså, även om du får exakt rätt mängd steroider, du får ändå steroider i slutet av dagen. Det kan inte vara bra för kroppen.
Nej.
Men det är fan, det är sjukt. Alltså. Det är starkt.
Hade du gjort det här om du hade fått spela... Säg att du ska spela Batman. Du ska bli så här.
Om du är Batman, då jag blir vad du vill.
Jag hade inte gjort det alltså. Men jag hade nog gjort det, för att processen är så jävla rolig. Alltså processen nu för mig, som är i 8-9 månader, som ingen får vara med, är ju att jag ska förändra hela min kropp till en karaktär. Alltså det är också en kreativ process.
Jo, jag vet,
process.
Men kolla på honom. Ser du som han har roligt, den här snubben, eller? Alltså brorsan, han ser ut att behöva hjälp och mat. Alltså, men kolla på den här nivån. Alltså det här är på sjukligt.
Den är sjuk.
Alltså hans organ måste ha tagit stryk för alltid av det.
Kan du kolla på bilden efter? Där står det... Christian Bale lost over 40 kilos, gained 60 kilos och det spelar fine film.
40 kilos?
Förstår du att han gick ner 40 kilo och sen gick han upp, kollar han tjock på bilden längst bort. Okay. Och så är han maskin på bilden längst bort också. Det är sjukt alltså vad ni gör för vissa roller.
Oh my god, okej, okay, men det här är helt, alltså det här är på helt sjukt. Han måste ha gjort det i 7-8 månader.
Det här är över 5 filmer så det.
Ja, men jag menar bara att han har gått ner så här, det är, alltså, vi snackar ett års arbete minst. Ja. Han kan inte gå ner
alltså, han är sjuk. Han går ju ner och upp varje, alltså, han går ju så 4-5 gånger per år.
Ja. Det, vet du vad jag hade velat se det i vilken serie?
Ja.
Fartblinda 3 med Mattias Varela.
Ja.
Det finns en roll för dig där.
För
honom.
Ja, alltså grejen är att du hade varit, du och Peder Roth.
Ja.
Ja. Ni kan göra MMA på fritiden också. Ni kan gå och göra fighting scener.
Vem är din favorit svenska skådis?
Förutom Mattias Varela.
Men han har man ju växt upp med, så han tycker jag är skitfett. Men jag tycker den som är mest, alltså som jag tycker är mest metodisk och skicklig är Gustav Skarsgård.
Är det Clark?
Just det.
Nej, det är hans bror. Så det är inte Alexander. Han tycker jag är mest skicklig, men han har inte gjort de här mainstream-rollerna. Han gjorde den här Floki i Vikings. Jag tycker han är så jävla duktig alltså.
Ska se vem jag gillar? Alexandra Rapaport. Jag tycker hon är väldigt cool.
Hon har också varit med länge i gamet. Men kör inte hon mycket också kriminalare serier typ?
Jo, men hon är grym.
Ja, hon är grym. Men alltså,
vi har mycket bra skådespelare.
Men det känns också som att så här, när man tänker på alltså, skådeseliten, det är inte så här att det är en överflöd av skådespelare.
Nej, det är konkurrensen.
Ja, men alltså, hur många är det som, alltså rent ekonomiskt, hur försörjer man sig på det? Jag menar, det måste också vara en faktor. Hur betalar man sin hyra mellan filmer och grejer? Jag menar, folk vill gå under jorden, men i slutet på dagen, du ska betala dina räkningar.
Om du gör en tv-serie eller film så är det rätt så bra betalt.
Jag tänker bara alla som inte gör på den nivån då. Alltså hur, eller har folk extra jobb och vid sidan av?
Ja, men då jobbar man på teatern.
teatern.
Ja. Vad gör man då?
Skådespelare i en teaterpjäs.
Okej.
Okay. Så ibland så brukar man vara kanske anställd på Dramaten, jobba. Och sen så när man får en fet roll eller en biroll så tar man tjänstledigt och så gör man den och så kommer man tillbaka. Så teater försöker hjälpa till också med att okej, ni får filma.
Men vad är din dröm?
Jag har fett svår fråga. Pojkdröm, dra dit och sen så bara fortsätta göra konst i olika konstformer och så. Så just nu kanske jag har en dröm att regissera mer. Regissera en fet typ serie, långfilm. Jag skulle vilja regissera i USA. Det skulle vara fett. Typ regissera en Marvel eller något sånt. Det är som jag ska prata om drömmar. Så.
Vad tackar du nej till då?
Jag har typ tackat nej till allt senaste åren. Sen Snabba kom ut har jag fått typ, jag ska inte överdriva, men alltså kanske 30 erbjudanden.
Har det varit något erbjudande du har tackat nej till? Men det släpps och du bara skämde ut mig.
Nej, jag har tackat nej till allt för att jag vet att även om det här kommer bli bra så är det ingenting jag vill göra. Och jag har inte velat dyka upp i allting. Jag har inte velat bli den här skådespelaren som bara dyker upp i alla svenska kriminalare. Jag har alltid, alla svenska skådespelare har varit med i Beck. Ja, för mig har det varit fett viktigt att inte vara med i Beck. Jag ska vara den som inte är med i Beck.
Du vill inte bli arabiska Gunvald.
Nej, exakt.
Men samtidigt är fett nice om du vet att typ, du är en Gunvald.
Ja.
Och sen så bara rullar det på. Alltså säsong efter. Du vet att du har din roll hela tiden.
Men det är det, för jag brukar tänka, var det jag pluggade så länge till och vill göra med mitt craft och min konstform?
Ja, eller vill göra mer.
Eller vill jag göra allt annat? För jag pluggade inte. Alltså jag ville bli skådespelare för att förändra världen och peta i saker. Inte för att bli känd eller dyka upp i någon svensk tv-serie som inte påverkar någonting. Därför tyckte jag det var nice att vara med Snabba för det påverkade mycket orten barn. Men så jag har tackat nej till skitmycket. Och det första jag tackar nu till är ju den här rollen som jag ska göra. Ja. Det är det första jag tackar Och det är för att jag kände, okej, men det här är någonting fett. Men på tal om den frågan så har jag tackat nej i reklamfilm. Två reklamer som jag kände men jag vill vara äkta, jag vill inte vara sellout.
Det är mycket pengar i reklamfilm.
Och sen ett halvår efter så jag typ grät och bara, vad fuck gjorde jag?
För att det var bra betalt?
För det var för bra betalt. Ja. Och jag var stolt. Och sen så ångrar jag mig och bara, vem fuck leker jag? Och visste mina föräldrar hur mycket jag tackade nej till, de hade filat mig tillbaka.
De bara, nu de gav den där trisen till Iranen istället. Fan kunde jag tacka nej. Men du, jag måste bara säga, du känns ju väldigt som att du är en artist. Alltså, du känns estetiskt konstnärlig. Du är väldigt känslomässigt styrd också. Det är viktigt att du har bra energi liksom, såna här saker. Det är känslan man får när man ändå, av det jag har liksom upplevt av dig.
Mm.
Och även ditt sommarprat. Vi hade just pratat om hans sommarprat. Det var också väldigt konstnärligt.
Mm.
Har du fått mycket bra respons från sommarpratet? Eller?
Ja, men det är också... Vissa fattar ju den och vissa fattar inte den.
Alltså, vi satt först och bara... Bro, varför tittar han ut ur livmodern? Alltså,
jag bara, vänta. Är han hans mamma? Jag bara, vad är det som händer här?
Det var ju liksom... Jag skulle ändå säga att du och jag bara är väldigt... Vi är inte så djupa av oss.
Nej.
Vi har förståelse för det vi bryr oss om. Och det bryr vi oss om med
Vi har ju djupa aspekter i oss. Men det här,
jag har lite mer. Jag tycker
nej,
ni
vi djupa. Har ju djupa aspekter i oss. Men vi fattade... För jag tror också mycket annorlunda att när du lyssnar på ett sommarprat. Du ska också vara... Om du är på väg någonstans och du måste vara i rätt sinnesro också.
Mm.
I början när du pratade, vi fattade inte att du pratade från att du var i din mammas mage. Sen du bara, nu jag ser öppningen, jag kommer. Jag bara, vänta. Vad ska han komma till? T-centralen eller mamma? Jag fattar ingenting. Sen fattade jag bara, han är från starten. Men det var tog ett tag. Men då fattade jag, han ska göra konstverk av det här sommarpratet.
Men grejen med mig är att i och med att jag ser mig själv också som det jag gillar är att jag gillar att skapa.
Mm.
Det har jag alltid gjort. Jag har alltid varit kreativ. När jag var på skolan så fick jag... Då var de att du har IG så som det är alltså, i klassen och bla bla, men din kreativitet det är MVG och vi vet inte vad vi ska ge dig.
Mm.
Men jag har alltid älskat skapa, jag alltid också älskat skapa saker som ingen annan har skapat. Så jag försöker alltid när jag gör någonting, försöker göra det på mitt sätt eller på nytt sätt. Mm. Och sen så kanske jag inte alltid lyckas, men jag eftersträvar att göra något.
Det är också en tumregel Som jag alltid har tänkt på när jag har gjort YouTube-content. Att försöka sätta trender istället för att följa dem. För det är en grej som många, framförallt när jag inte visste väl på med. Så då var jag såhär, okej, vad gör alla andra? Sen slog det mig att nej, vad vill jag göra? Vad tycker jag själv är det fett roligt? För då kan jag göra det så jag dör också.
Men jag måste också bara säga, det var nog därför du, din roll i Snabba Cash är bra. För att du gjorde den så annorlunda.
Men det är också kontrasten av att såhär. Att det finns nog, om jag ser en person som är vanlig gråta, då är inte det något konstigt. Men när du ser en person som är stenhård visa känslor, det är den kontrasten som gör att det blir ännu mer, man blir ännu mer påverkad av, för att det är inte vad man förväntar sig. Och det gör det så jävla bra. Det känns som, vi ska ta de här frågorna, för jag gillar dem. Men jag vill också prata om det här. Kan du berätta om vi var barn då? Är det så här, är det här ett, liksom ett passionsprojekt, eller vad är det för något?
Nej, så jag gjorde en kortfilm som heter Jag skiner inte utan är mina bröder, gick på scenskolan. Då var jag 24-25. Och då var jag så här, jag mötte en ung kille på en... jag höll teaterworkshop ute i orten i Malmö. Och så var det en ung kille som kom fram, och så... Under de här veckorna så får jag reda på att han har tre bröder som har dött. Alltså tre äldre bröder. Då blir jag... Så fort jag får höra en berättelse, en historia, så blir jag okej. Hur ska jag berätta det här ut för världen, och hur kan jag påverka? Men vilken konstform ska jag göra det? Och det var första gången jag bara, okej, men jag vill göra en kort film om den här personen. Och då vill jag prata om dödsskjutningar i Malmö, fast ur barnperspektiv. Och jag vill göra det, jag vill porträttera på ett nytt sätt. Ett sätt som man inte har sett orten grabbar. Alltså jag vill porträttera dem väldigt feminina, så här, blommor i håret och allting. Och det gick skitbra för den. Folk blev så här, shit, vad är det här för något? Så då, den var 5 minuter. Så då steppade jag upp och bara, okej, men jag vill göra en till kort film. Samma tema, fast kanske om machokultur och hur vi grabbar dödar varandras drömmar. Du vet när man var yngre och du bara, men jag vill bli det här. Och man bara, brud, nej.
Hur ska det bli?
Och så bara kommer du, så tänker du, fuck it, jag kommer inte bli det. Och så dödar vi varandras drömmar. Så jag vill göra en film om det, för att jag är uppväxt i det. Och då vill jag också göra... Ja, men då inspireras jag av alla, alltså många andra konstnärer. Så i den filmen inspirerades jag av Anna Odell, som gjorde en film som heter Återträffen. Har ni sett den? Svensk film. Som vann typ Guldbaggen. Hon samlade ihop sina vänner och visar hur de var när de var yngre. Så då gjorde jag en film där jag spelade mig själv i Viva Barn. Då, där jag samlade ihop mina vänner. Och så har jag gjort i filmen, har jag gjort en film när vi hängde när vi var barn. Det här är meta. Hur vi tuggade, hur vi dödade varandra. Och så låter jag dem se den här filmen. Och så hamnar de liksom i en diskussion. Och det jag ville göra där var att jag ville att man skulle se blatte grabbar reflektera och analysera sin egna situation. För att vi oftast tror att de inte gör det. Men skitmånga grabbar när de bara... Alltså för att vi ser dem som kriminella. Men de är inte kriminella på heltid. De sitter ju också och reflekterar. Jag kan tänka att ni också sitter ibland och reflekterar. Eller när du mådde, bro, shit, bla bla. Så det är det där jag ville fånga upp. Att ifrågasätta varandra. Så här, men bro, det är vi som gör det här mot varandra. Nej, det är det inte. För att jag har inga svar. Jag kan bara, du vet, jag sitter och tänker skitmycket. Och så bara försöker hitta perspektiv. Då vill jag bara göra en film. Med Mustafa såklart, som jag har skrivit den här filmen med. Där man får se grabbar reflektera kring sin egna situation.
Var kan man hitta den här?
Den är bortplockad från SVT Play nu. För att den...
Det var så lång tid, eller?
Nej, den ska visas på Folkets Bio. Den ska jag turnera på bio. Okay. Så att, men i Stockholm den 26 oktober kommer den ha premiär på Sita. Jag kommer vara där med skådespelarna.
Det är bra.
Vad heter det, Sita?
Sita. Folkets Bio Sita på Birger Jarlsgatan.
Skicka länk till oss. Vi ska komma på premiär.
Men
det
känns som det också var något som var viktigt för dig. Så jag vill ändå lyfta det. Men vi ska gå ner till det här, för det var ett par frågor som vi ska
avrunda. Jag måste bara säga ändå så här, ändå, det känns ju som att du har en reflektionsförmåga som många inte andra har. Och att du ändå kan konkretisera det, att göra de här projekten, det är ändå jävligt stort. Alltså jag tror att det är flera som behöver sådana som dig som kan göra de här grejerna. För det här, det är, folk har inte tid för de här grejerna. Nej. Det är inte alla som tar sig tid för det. Nej. Men det behövs. Det är viktigt.
Du bär med den som fick mig att gå till psykolog till exempel. Du är väldigt, du tänker ju mycket. Du är också väldigt systematisk i hur du hanterar
det. Jag tänker att så här, vissa saker... Man kan inte bara göra saker för att göra dem. Man måste ändå veta varför vissa saker händer. Och varför, hur saker påverkar en. För att det är bara då du kanske kan kontrollera att uppnå lycka eller andra grejer. För att jag tror inte det kommer utifrån. Det måste komma här inifrån från början. Ja, jag skulle säga att jag är lycklig.
Ja, det är fint.
För att jag har inte behovet av någonting annat. än liksom det jag kan få från mig själv, min familj. Jag tror att det är det du måste fylla dig med i grunden. Allt annat måste bara vara en bonus. Mm. För att om det är det andra som är din näring, det kommer aldrig fylla dig.
Men det är det, för vi jobbar, jag jobbar ju skitmycket med prestationsångest. Typ nu när jag spelar in Thunder in my heart så jobbar jag skitmycket. Alltså, jag kan inte sova på nätterna för jag tänker, fuck vad dålig jag är. Men då har jag en bok där jag sitter och definierar varför jag gör det jag gör. Mm. Alltså jag gör det för att folk ska tycka om mig, eller jag gör det för att att jag älskar att skapa konst och för att mina föräldrar har flytt hit och det ger mig framtid. Alltså, jag måste hitta det där varför jag gör det. Ja. Och det lär man sig redan på scenskolan för att man ska försöka försvinna från prestationsångesten. Så de frågar alltid varför gör du det här? Varför gör du det här? Så jag tror det är viktigt att fråga sig själv hela tiden. Speciellt när man försvinner iväg. Alltså, det var så, just det.
Det är lätt tillbaka att förlora sig i den här världen.
Mm. Med det sagt, med det här tunga lastet, så ska jag fråga mig själv varför jag gör saker och ting. Men vi ska ta lite så här halvroliga frågor också för att avsluta på lite rolig ton. Du blev Sveriges bäst klädda man 2022. Hur skulle du först och främst beskriva din stil?
Vad säger man när man inte vet själv? Alltså, fan, det finns ett ord som jag letar efter.
Alltså, vadå? Du menar att du är ganska bredklädd? Alltså, att du är olik eller vadå?
Ja, men gärna lite så här schizofren.
Ja, det är schizofren.
Jag vet inte säga det ordet.
Ordet du letar efter, det är
schizofren. Nej, men alltså. Alltså, jag switchar hela tiden. Ja. Typ efter jag vann de här priser så slutade jag bry mig. För att jag bara, kalla, så jag har två priser nu. Ingen kan säga någonting, så jag slutade bry mig.
Men samtidigt, skulle jag säga att du klär dig ändå ganska trendigt.
Ja,
du är lite,
du är cool kille.
Du, exakt, du bär ju varenda plagg. Ja, men du bär det som att det vore...
Men du gillar ju också, du ibland har så blommor och du är väldigt...
Men du bär det
så fint. Jag älskar att jobba med, alltså, bära feminina för att det provocerar skit mycket. Och jag som vill påverka gillar ju att provocera.
Har du fått mycket skit?
Ja, alltså, många blattegrabbar stör ju sig skit mycket. Jag gick ju runt i Malmö med blommor och håret, alltså, i min vardag. Ja. Och folk kunde ju flippa. Jag älskar, för det är det jag gillar att göra. Alltså, jag ser... Som allt jag gör, ofta som ett verk. Typ.
Ja. Du är konstnär, Borsan. Du är Da Vinci. Om du har gamla blommiga plagg som du inte använder. Jag skickar inte blommiga plagg. Jag har torkat på inspiration på blommiga plagg.
Men hur skulle du beskriva min och Bärras stil?
Din stil är drippad som fan.
Drippad?
Drippad. Jag försökte leka ung där. Vad säger man?
Men det stämmer. Han brukar säga till mig. Han bara, ska vi gå dra till drippstore?
men den är... Men hur fuck har du råd, bror?
Nej, det här är dressman, brorsan. Det här är gratis.
Jo, man pratar inte om dina dressman. Dressman. Han pratar om din garderob.
Nej, men det där är...
Alltså, jag slösar ju också, men du slösar. Nej, slösar, bror.
Det folk har helt fel uppfattning. Det ser bara ut som det. Alltså jag köper ju mer kläder än gemene man, absolut. Men jag får mycket grejer, för mina kompisar äger ofta så här affärer och sånt. Så jag får mycket till bra pris. Men nu på senare dagar, då köper jag bara något. Förut, jag köpte sak för att det stod Balenciaga på. Nu, och jag har vuxit ifrån det lite.
Bro, när man kommer hem till Nagato...
Det är det jag måste säga, självreflektiv.
Men när man kommer hem till honom, man tror att man är på Adidas Concept Store. Det är bara skor så att... Man bara, har du den där i 41? Han bara, ska gå kolla i lagret.
Nej, skor... Men skor för mig är heligt. Jag vill ha de fetaste skorna och sen vill jag gå med dem på Spybar. Alltså, jag lovar det. Jag har skor som folk hemma, de ramar in dem. Inte jag misshandlar dem. För att de är till för att ha på fötterna, ingenting annat. Så skor, jag gillar skor. Men förut, det var värre förut. Förut så kunde typ när jag så här gjorde video och shoppade i Dubai och sånt, alltså för typ 3-4 år sedan. Då var det också mycket för att, jag vet inte om det var en osäkerhet eller vad det var, men jag ville att det skulle se ut som att det gick bra för mig. Men där jag är nu så är det så här, om jag vill köpa något, om jag tycker något är fett, då köper jag det. Sen behöver det inte vara att det står, alltså som idag. Alltså det här dressman.
Men för jag tänker skitmycket på det där kring mig själv så här, köper man för att bevisa eller visa andra eller man trygger sig själv.
Jag var väldigt länge var det så här att jag bara, nej, men jag vill att folk ska tycka att ah, shit vad cool han är för att han har Balenciaga tryck i, jag har tatuerat Balenciaga logga. Jag tappade helt
enkelt. Han har Balenciaga arm.
Men nu på senare dagar så är det mycket mer att så här, jag tycker det här är fett. Jag kollar mig själv i spegeln och bara, ej vad skön du ser ut, wallah.
Men det kanske var du trygg i dig, alltså vad du, vem du faktiskt är och vad du själv...
Men tänk också, för 5 år sedan blev jag inkastad i en bransch. Jag blev känd lite över en natt. Och jag, majoriteten av tiden, jag vet inte vad jag håller på med. Jag
bara, men det är ju så, alltså när man blir nyrik.
Ja, man blir ju dum.
För jag blev ju nyrik och gick runt också och slösade. För att jag kunde inte köpa det när jag var yngre. Så jag bara, bror, prata.
Men åtminstone du köpte blommor. Han köpte, han ballade, bara, alltså han spårade ur. Alltså.
Ja, men, och jag vet det. Men jag ångrar ingenting heller, för det har format mig och sånt. Men jag var absolut förvirrad. Jag var absolut i jakt på bekräftelse. Och jag gjorde absolut video där jag skrev min garderob.
Det var fint ändå att du
pratade
om det så här.
Jag har inga problem med att säga det är vad det är. Och jag tror ingen missade det.
Jag älskar, vi alla är svartklädda, inte ens tänkt på det.
Men,
vi...
men Berastil då?
En Berastil, jag skulle inte säga att du...
Du kollar på mina skor, det är Anne som har fått mig. Det är Anne som har fått mig att köpa.
Det här är Anne
som har fått mig. Investera de här.
Jag tänkte, det här var inte bara...
Du kollar på mig, du bara, ej, vad har du snott om?
Men jag skulle inte säga att du är lite såhär, du har riktigt Stockholms vardagsstil.
Ja, men jag, alltså... Jag köper aldrig plagg för att de är dyra. Jag kan handla på vilken butik du vill.
Men du är också ekonomisk i livet.
Oh,
alltså, alltså när vi är 50, jag kommer vara broke, Berra kommer vara jätterik. För Berra tar ju bra beslut.
Jag vill ha kläder som är snygga, men det behöver inte vara något märke eller någonting. Det ska bara
vara snyggt. Men det var ju så, när jag visade de där skorna med det där sätat på som du fastnade på. Bara sätat, han fick lägga till 1200 spänn. Han stod och bråkade.
Men problemet var att du sålde in mig. Sen jag blev medberoende, sen jag blev beroende. Jag blev som Christian Bale, jag satt där och bara skakade.
Men jag kommer ihåg, för när du väl hittar något du gillar, då snålar du inte på dig själv.
Nej, exakt.
Men du har inte det här behovet att det behöver vara.
Nej.
Men kan du leka med kläder? Alltså, för nu har du väldigt såhär...
Det här är fan länge sedan jag hade såhär helt svart. Alltså jag gillar ju kläder.
Så
här,
han har mycket blommiga
plagg. Jag har mycket blommiga plagg och grejer. Alltså så här, men det är lite, lite säsongsbetonat också.
Det här är men det är vi. Alltså jag är svart nu för att jag hela livet är svart. Alltså, med vädret och det jag jobbar med. Och...
Från september till februari, jag blir svart.
Nej
men alltså, för mig kläder. Jag tycker om, alltså man vill ha hela rena kläder. Man vill ändå hålla sig lite så här updated. Men för mig det är så här, det ska bara vara alltså, schysst.
Okej, ny fråga. Om du skulle vara med i en reality-serie, vilken reality-serie hade du valt?
Jag skulle aldrig vara det, men jag hade nog varit med i Paradise Hotel. Jag skulle gå med i gamet, du vet. Försöka gama sönder.
Han skulle röra om i grytan.
Exakt, jag skulle fucka spela hela spelet. Grejen. Men Big Brother också är roligt. Men det är för att jag växte upp
med det. Ja, men Big Brother nu, det känns som att det är inflation.
Jag var i det huset en gång. Innan de skulle sätta igång programmet så bjöd de in lite kändisar dit och så fick man vara. Man var myggad allting i typ 6-7 timmar. Det tog 15 minuter. Sen glömde jag att det var kameror och mickar. Jag sa dumma saker och gjorde dumma saker. Men de sände inte ut det någonstans. Så det var lugnt. Men jag kan fatta att folk gör bort sig som i Big Brother. För att man blir knäpp till slut.
Men det är kul. Alltså jag gillar ju. För du varnade ju mig innan vi började så här. Vi kommer bara prata. Men jag tänker inte innan jag snackar. Så att på intervjuer så brukar jag bara babbla. Och jag brukar se mig själv som en så här väldigt dålig snackare. För att jag gillar att skriva eller skapa. Så att jag hade nog tyckt att det var roligt att gå in där och säga fel saker och sen det ska bli artikel. När det blir sådär tycker jag att det är mest att det är roligt.
Men på tal om att snacka så tycker jag att du har snackat på en nivå som varit helt otrolig. Då. Det har varit ett magiskt avsnitt.
Det var nice.
Jättekul att ha dig här.
Tack för att jag fick vara här.
Nej, vårt hem är ditt hem.
Är det och dina någonting... serier i våra serier.
och din budget
den är delad på tre.
Men vad kan man se fram emot om man älskar Alexander Abdalla framöver?
Thunder in my heart säsong 2.
När kommer det här?
Den kommer i vår. Och sen så vänta lite tills min nästa stora grej som kommer nog ut 2024. För vi kommer spela in hela nästa år. Right. Och sen vår serie som kommer nog också ut 2024. Det är så. Långa tider.
Ja, det är alltid film, så. Så är det. Men tack så jättemycket för att ni kom. Tack så mycket för att du har kollat. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Om ni lyssnar på Spotify, gör det man kan då. Men vi tycker alltid att man ska lyssna på YouTube, för då det upplevs bäst. Tack så mycket, Berra, för att du alltid är så fin i håret. Jag är också fin i håret idag, faktiskt.
Otroligt.
Men jag har varit på pressplåtning med Idol innan. Annars jag brukar ha keps. Men det är väl det som jag vill säga. Tack så mycket Jonte, eminent producent.
Otrolig lyssnare faktiskt.
Och Gislander som rattar kameror som ingen kan ratta kameror. Och Robin Svensson som sitter och garvar åt oss. Och ser till att vi inte cancelar oss
ingen
själva.
Ingen kan dricka cola som Robin Svensson.
Han är uppfann där. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses.
När vi ses.
Motherfucker. Hej, hej.
Okej.
Baba.
äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.